Ja nu får Sebastian Aho äntligen sin NHL-match i Finland.
Förhoppningsvis är Aho inte den enda finländaren på isen i november i Helsingfors arenan.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Ja, vi har alldeles nyligen fått besked om att det blir en NHL-comeback i Finland och den här gången spelas matcherna, det är två matcher som spelas, inte i Tammerfors utan i Helsingfors. Nationens huvudstad får vara värd för två matcher mellan Carolina Hurricanes och Seattle Kraken. Och nu får du lite förklara det, Anders, för det var du sa där i intro nyss, för det är ju ganska många finländare som har kontrakt med de här två lagen. Men vad att bara Sebastian Aho skulle spela i den här matchen?
Nationens huvudstad säger en man bosatt i Åbo-trakten lite sådär med sån lite bitter under.
Jag är uppvuxen där, Anders. Försöket. Nå ja, ja.
Det bosatt från mig.
Ja.
Det där. Ja, men alltså, Jesperi Kotkaniemi i Carolina har väl nog satt sin sista potatis så småningom. De försöker ju febrilt bli av med honom, om det inte blir av med honom så finns han fortfarande. Följande den säsong på lönelistorna, då kan man ju tänka att han just i Helsingfors skulle få spela. Men med Seattle Kraken, så jag menar, det diskuteras om det där Edi Tolvanen. Så vet man ju inte hur det där Kaapo Kakko var ju på ett sätt en det där liten chansen. De har hoppats att Kaapo Kakko skulle blomma ut i Seattle. Han har ett kontrakt som borde vara ganska lätt att träda bort vid behov. Sannolikt är han väl kvar där. Det där. Och sen så kallat Jani Nyman som väl är den som det där borde ha någon sorts framtid också, med längre framtid i det där i Seattle.
Alltså, du har nog vagnat och bestämt dig för att vara riktigt cynisk.
Nej, alltså faktiskt inte, men jag tycker bara att Seattle, det är ingen av de här finländarna en sån där som man tycker att, vet du, inte ens nära på sådana som är spikade för Seattles framtid. Om det är någon så ska det väl då åtminstone tills vidare vara Jani Nyman. Alltså är du av annan års?
Nej, alltså jag vill nu bara säga att det är nu inte som att den här matchen, att de har informerat om att det kommer att spelas en match i Helsingfors hösten 2028. För då ska jag vara okej med att ifrågasätta om Kaapo Kakko kommer att vara på isen. Alltså om vi nu börjar med Seattle och sen går vidare till Carolina. Det där
alltså vilka annars, vilka liksom ointressant lag som helhet.
Nej men okej. Kaapo Kakko har ett kontrakt för det första. Det sträcker sig inte bara över nästa säsong utan också över säsongen efter det. Jag har jättesvårt att se att de på basen av den här säsongen skulle dra i några sådana slutsatser att de vill träda bort honom för att han mukavasti inte skulle vara tillräckligt bra för att vara en del av deras lagbygge i framtiden. Det tycker jag att det är snudd på befängt faktiskt sagt av det.
Får jag komma med en kommentar sen när du är färdig?
Nej, kom med den nu bara. Du får komma med den nu.
Jag har samma åsikt, men samtidigt så är det hela tiden så att han har ju ett ganska förmånligt kontrakt. Och han kan vara, han har en sån här uppsida som kan vara ganska bra. Så en det där general manager som vill bygga ett lag för framtiden kan nog tänka att hej, den här killen är sån som vi kan egentligen få. Han är inte en av de spelarna som vi räknar med att ska vara liksom Seattles avgörande spelare. Det tror jag inte att man ser Kaapo Kakko som. Det har de nu fått.
Det håller jag med om.
Och han kan vara en sån här som man är liksom en bra valuta om man ska få någon annan istället.
Ja, men de måste också det laget som tar emot honom se någonting i honom. Och jag tror att vi båda ser nu Kaapo Kakko som en tredje linans ytter i ett bra lag i NHL. Är vi överens?
No, i Seattle så är han ju första eller andra kedjan.
Ja, men varför skulle de träda bort honom när de vet att okej, att det här är nu en kille just som vi därför har på ett ganska bra kontrakt nu de kommande säsongerna och han är en som vi best case scenario skulle vilja ha i en tredje lina. Och då vill vi ju hålla kvar honom och då när vi tar in andra spelare istället så då, jag har bara svårt att se att han skulle vara en så värdefull pjäs i en trade. Och oavsett så tror jag att den traden kommer tidigast, riktigt tidigast för ett trade deadline nästa säsong. Jag tror ju inte att han på sommaren kommer att vara så attraktiv att de skulle skicka bort honom. Det tror jag inte.
Nej, du har antagligen rätt. Du har antagligen rätt i det här. Men jag tycker bara att det finns, det är liksom, man kan inte säga, vet du, man kan inte riktigt måla upp att det är det här mot det här i det där i november. Vi vet att Sebastian Aho, så vill han inte skadad så spelar han. Men jag tycker att alla andra, de här är så där att vi hoppas att det är med.
No, ja. Men det tror jag ändå att de säkraste korten att marknadsföra den här matchen med, så det är ju AH och Kakko. Sen kan man tycka att det kanske inte, om man nu jämför med Florida Dallas då den spelades i Tammerforst för 2 år sedan, så då var det kanske lite annat marknadsföringsvärde på Alexander Barkov och Anton Lundell mot Miro Heiskanen och Roope Hintz. Men det är nu inte väsentliga här. Kapo Kakko är ändå en intressant spelare som många i Finland har en speciell plats i sitt hjärta för, inte minst tack vare VM-guldet 2019. Men Eli Tolvanen, och det här tycker jag att det är ganska intressant, för det, nu minns jag inte om du sa det, men han sitter alltså på ett utgående kontrakt och han blir en obegränsad free agent, en unrestricted free agent. Han får dra precis vart han vill i sommar. Men det här är ju nu någonting som spelar Sierli på sen, för jag lyssnade på en intervju, för de intervjuar just Eli Tolvanen av alla spelare om den här nyheten. Det var åtminstone Seattles egen media, men det var någon annan media också. Och då liksom tangerar han inte överhuvudtaget det här faktumet att han inte har ett kontrakt med Seattle Kraken för nästa säsong, utan han pratar bara om att det här skulle vara jättehäftigt att få uppleva.
Och det så kan gör ju spelarna.
Ja, men det kan ju dels då signalera om att de här kontraktsförhandlingarna pågår hela tiden och de kan faktiskt vara på en sån punkt att Eli Tolvanen känner sig ganska beredd att kunna säga att han kommer att spela i den här matchen, för han talar, tycker jag, med en sån ton som att han kommer att spela i den här matchen. Och jo, det kan vara bara att han är medietränad och att det är bara sån här PR-snack, men samtidigt skulle det ju också ha varit en chans för honom att säga så att få se vad jag är nästa säsong.
Men, alltså, men det gör ju inte ishockeyspelare. Det är ju såna att åtminstone inte finska ishockeyspelare, de spekulerar aldrig om någonting annat. De liksom tycker okej, att det här spelas i november, jag har för tillfälle kontrakt med Seattle, jag kommer att spela där, det är vad jag säger. Jag tror att det är delvis inte helt lögn heller när de ofta säger att de liksom inte funderar framåt så hemskt mycket, utan de funderar på den här stunden, så låter de agenten göra sitt arbete. Och det där speciellt när det gäller finska spelare tror jag det stämmer för ganska många.
Ja, men samtidigt tror jag nog också att det här är någonting som då en fördel för Seattle om då Eli Tolvanen har andra bud på bordet också. Nu säger jag ju inte att han är så eftertraktad på den fria agentamarknaden som det här nu kanske får det att låta som. Jag tror ju nog att Seattle antagligen ligger ganska väl till, bara de vill förlänga med honom, så tror jag nog att han gärna också stannar. Jag tror inte att det finns hemskt många andra lag som är villiga att betala mycket mer än vad Seattle kommer att betala liksom. Men ändå, nu snackar vi om att den bästa säsongen han har gjort i sin karriär, liksom sett utöver hela hans karriär, så det var ju den där ena säsongen i Jokerit. Så nu tror jag ändå att den här chansen att få komma och spela NHL-ishockey till Helsingfors-arenan. Och ändå, liksom, han är ju inte från Helsingfors, men viktigt är nu liksom nästan Helsingfors. Så
åtminstone om man bor i Åbo.
Ja. Så jag menar bara att det kan vara en fördel för Sierli i de här kommande kontraktsförhandlingarna och eventuellt pågående kontraktsförhandlingar.
Han är alltså nästan från Hesa.
Nästan från Hesa. Men om vi då går vidare, alltså Jani Nyman kan mycket väl också spela den här matchen, till och med nästan sannolikt, för helt som du sa, de brukar ju lyfta in de här bubblarna som är från det landet där dit man åker och spelar när de får chansen att
spela. Och han ska väl nu rimligtvis vara nästa år en spelare som de vill lyfta in i det där, antingen liksom in i uppställningen, att ska det hända så är det väl ungefär nästa säsong som det ska liksom hända.
No, det skulle man ju tycka. Och sen i Carolina, helt som du sa, Sebastian Aho helt given i den här matchen och Jesperi Kotkaniemi. Där sen igen så där, det enda som jag ifrågasätter gällande hans icke-vara i den här matchen, så det är igen det här klassiska, var annars ska han spela? Vem skulle vilja ha honom? För han har kontrakt, det ska vi minnas. Han har en väldigt långt kontrakt fortfarande.
Till 2030 är det inte så.
4,8 miljoner per säsong. Och det är liksom ändå att vi har snackat om det här, att nu är någon alltid villig att chansa på till exempel en Patrik Laine. Men Jesperi Kotkaniemi har inga som helst meriter, om vi ska vara helt ärliga nu. Inga som helst meriter att falla tillbaka på. Och det där, vem skulle vilja ta emot det där kontraktet och vara beredda på att betala det för de kommande, ska vi säga, 4 säsongerna. Det är inte bara nästa säsong heller, utan de kommande 4 säsongerna som de skulle vara villiga att betala för. När han har varit bänkar praktiskt taget hela den här säsongen. Så jag har nog svårt att se att Carolina skulle få honom någonstans innan de här matcherna spelas i november.
Ja, det där, jag vill vara optimist ur Jesperi Kotkaniemis synpunkt och hoppas att det finns någon som tycker att om man ser på honom vad han har för liksom styrkor, så är det fortfarande ung. Att jag skulle säga att det finns många lag i NHL som kan säga att fan om att han passar inte in i det där Carolinas spelset, men det här är en kille som skulle kunna vara en bra tredje center, för det har han varit i sina bästa stunder, men han har på något sätt det här i Carolina att han har ju blivit den här strykpojken, att när han gör ett misstag så bänkas han. Och nu är det ju sånt som går under, liksom in mellan öronen, att du tappar man ju något skede sitt självförtroende. Jag tror det är ganska omöjligt för en NHL-spelare att göra bra ifrån sig om man hela tiden också har det där tvivlar på sig själv och tvivlar på vad coachen tänker om. Så jag vill inte ännu döma ut Jesperi Kotkanen, men jag tycker det är väldigt synd att han inte får liksom bättre chanser.
Ja, och sen samtidigt så ska vi minnas här en lång sommar också mellan de här två säsongerna, den pågående säsongen och nästa säsong. Vem vet vad som händer under sommaren om han på något sätt lyckas nolla läge, kommer in till träningsläger med bra energi.
Inte med Brindamo som coach.
Men ändå, nu säger jag ändå att han har visat till och med under Brindamo i sina bästa stunder. Helt som du sa, att han kan vara en tredje center för det här laget. Nu tror jag att Carolina helst också skulle vilja ha honom som en tredje center om han presterar tillräckligt bra.
Så, du har nu helt våren har påverkat dig.
Helt klart.
Du är positiv.
Vi är positiva på olika sätt.
ja. Men hej, jag måste vara lite negativ nu här ännu.
Okay.
Gällande hela den här grejen. Det här är nu eftersom det finns en massa sån här, när Yle nu är ganska starkt kopplat till statsmakten i Finland. Och regeringsmedlemmar och riksdagsledamotar har mycket...
Är det Mika Poutala som har skickat det här åt dig som du har vill att du ska säga? Ja, okej, okay, ja.
Har mycket åsikter om Yle.
Ja, okej, okay, på det
här
sättet, ja.
Här kommer nu en åsikt från Yle till de som beslutar. Om det skulle finnas någon som lyssnar på NHL-podden som sitter och liksom beslutar. Till exempel, det finns ju SFP sitter ju i regeringen för tillfället. Att är det okej att igen i november en privat organisation, NHL, hämtar ryska ishockeyspelare för att spela i Finland? Jag skulle hoppas att någon skulle liksom reagera på den. För jag liksom, det tycker jag har varit... Det har inte diskuterats överhuvudtaget under de här gångerna. Jag tror att vi har någon diskuterat det, men inte fått det där. Men det har inte liksom kommit någon reaktion. Så härifrån ett meddelande till staten från Yle. Är det ok att NHL hämtar ryska spelare i november till Finland?
Sen ska vi inte heller komma ihåg det faktum, eller glömma det faktum att det är ganska få ryska spelare som det handlar om. Och det tror jag ju nog att ha spelat in när de har valt vilka lagen är som kommer hit. För att Seattle Kraken, mig vet jag ligan, när jag nu tittar på deras laguppställning, inte en enda rysk spelare. Carolina, jo, de har nu framförallt Alexander Nikishin. Jag vet inte tillräckligt mycket om honom för att kunna uttala mig. Han är en rysk spelare i NHL. Men med Andrei Svechnikov vill jag bara säga igen, jag vet inte jättemycket om var han står rent politiskt gällande Ukrainas krig och så här. Men han är mig veteligen den enda ryska spelaren som har kastat handskarna mot Alexander Ovechkin.
Ja, tror du de diskuterar det där, att diskutera Ukraina före de. No, men oberoende egentligen helt vad ställningen, så jag tycker bara att det här är en fråga som jag tycker det är underligt om den inte ens kommer upp. För att i Tjeckien försökte de ju, jag tror det var Tjeckiens utrikesminister, då Nashville spelade, som det där för, är det nu 3 år sedan redan det blir, och som sa att ryska spelare är inte välkomna i Tjeckien. Nu så gick det ett par dagar och så var det NHL-typ. Jag tycker att det är helt otroligt. Så har det på ett eller annat sätt Gary Bettmans privata firma kört över tjeckiska det där regeringen. Och så kom de dit. Och det där,
Det var ju så att de hade ansökt om de här visumerna så mycket i förtid att det inte gick att påverka då. Men jag tror ju liksom att i Tjeckien, en grundorsak till att det blev en stor snackis i Tjeckien då var ju för att det var framförallt Dominik Hasek som drev den där diskussionen. Det finns inte en enda sån röst i Finland.
Nej, vi finns bara Mattias Simonsson och Anders Nordensson här.
Nej, bara på arenan finns vi här och håller låda. Men det finns ju inte till exempel en, ska vi nu säga att den som kommer närmast att kunna ta den rollen i Finland, så det är ju Teemu Selänne. Och inte det som att han kommer att göra det inte.
Ja. Men som sagt, en fråga.
Frågan är ställd. Vi går vidare till ett diskussionsämne som vi lite gick in på den förra veckan, men som vi kommer att ta närmare titt på nu, och det är egentligen två saker. Vi börjar med kanske den stora snackisen i Pacific Division, i Stilla Havsdivisionen, och det är ju såklart det var Connor McDavid sa efter att hans Edmonton Oilers förlorade mot Tampa Bay Lightning.
Ja att vad han sa i princip var att han hyllade i två olika etapper det där under det här ett ganska långt svar om det inte på första gången blev klart för någon att Tampa Bay Lightning har en våldsamt bra coach i John Cooper och ännu komma tillbaka till att Tampa Bay Lightning är ett lag som verkligen coachas väl. Och det där då när Connor McDavid säger det här så är det ju inte svårt att räkna 1+1 ihop vad alla kanadensiska medier kanske med helt god orsak skriver förrän idag och diskuterar flera dagar efter att nu har Connor McDavid sett till att Chris Knobloch får sparken efter den här säsongen.
Ja, och jag tycker att du nästan beskrev de här kommentarerna lite snällt för att det var han ju sa var ju, det kom ju en fråga om eller,
jag är snäll.
Ja, efter det här att han hade kommenterat just att hur bra coachat Tampa Bay Lightning är så fick han ju följd fråga som var typ att upplever ni själva att ni är lika samspelta och lika organiserade? För att ni har ändå spelat en, liksom, ganska lång tid tillsammans ni också. Och så sa han rakt ut att det där är en fråga som du måste ställa till vår tränare. Punkt slut. Nu har han ju pudla, ska sägas. Connor McDavid la märke till. Man kan inte säga att han inte ska vara en sån här som följer med mediaskriverierna som idrottare oftast försöker påstå att de gör. För han sa ju nu tydligen i natt att han har blivit helt missförstådd. Han menar inte alls att kritisera Chris Knobloch utan det var bara en eloge till Tampa Bay Lightning och för att de spelar så bra i den matchen. Och det tror ju ingen på.
Nej, och lite svagt av honom. Han skulle bara ha hållit käften i det här. Liksom. För det var ju exakt det var han ville. Han, och han, så sa han ju också att Tampa Bay Lightning har en bra målvakt. Nu är det ju helt klart att det där. Det var han sa, tycker jag, liksom, i princip. Att hej, mitt kontrakt går ut 2028. Det jag skrev ett kontrakt som det där... som billigt som fanken, han får bara 12,5 miljoner dollar i bruttolön. Det där. Att om ni inte fixar det här så kan ni hälsa hem. Liksom. Jag kommer att åka till Toronto Maple Leafs.
Ja, och på sitt sätt kan man ju också liksom tänka att det inte kanske var meningen att se till att Chris Knobloch får sparken, utan kanske mer också liksom sådär efterlysa... Jag vet inte hur man nu skulle säga det, men liksom att tränaren också på sitt sätt måste ta sitt ansvar och att han inte tänker börja ta tränarens ansvar på sig på något sätt, utan mer liksom skicka bollen vidare åt honom. Att det, jag förstår ju att den väldigt Toronto-drivna kanadensiska NHL-media gärna vill se det här som ett tecken på att han då inte trivs i Edmonton och att han då eventuellt skulle vilja bort, eventuellt då till Toronto Maple Leafs. Så jag förstår liksom att det skrivs om det här i de tongångar. Men samtidigt när man läser det här citatet ordagrant så inte tycker jag nu att det liksom kommer rakt fram heller. Att vi ska ändå minnas att han fick tränas av John Cooper i OS och i Four Nations. Så jag tror ju nog att han har en viss beundran för John Cooper som tränare. Och det tycker jag att han har rätten att ha utan att det ska behöva betyda att vitlöken på något sätt borde få sparken.
Nej, i praktiken händer det ju bara aldrig det att ett lag börjar prisa ett annat lags coach. Det brukar bara liksom inte hända. Kanske någon efter säsongen, men så det är ju det där...
Men samtidigt finns det liksom vissa tränare som jag tycker att har på något sätt förtjänat rätten att bli hyllade på det där sättet. Ja. Och då hör John Cooper till den väldigt, väldigt lilla skaran tränare som har förtjänat det.
Ja, det har du rätt. Men det där... Men så är det ju att... Hur ska det, saker är som de ser ut och det där, när någonting börjar rulla. Så oberoende hur det går så ska vi säga att det blir ganska svårt för Stan Bowman som är general manager i Edmonton att hålla fast vid Chris Knobloch efter den här säsongen om det inte blir Stanley Cup.
Mm. Och det som talar emot att det skulle bli Stanley Cup är ju hur Edmonton Oilers fortfarande spelar. Och han sa många roliga saker, Connor McDavid tycker jag, efter den här matchen. Och en av de sakerna som han sa, för övrigt, jag vill alltså, ge massa pluspoäng åt Connor McDavid för hur han beter sig i intervjuer nu för tiden. Allt från den där, hans kroppsspråk till när han fick frågan om Jack Hughes kan jämföras med Wayne Gretzky till nu, allt det här efter den här Tampa Bay Lightning-matchen. Och en av de här roliga kommentarerna var ju också det att han är väldigt glad för att de spelar i Pacific för att de spelar så här dåligt. Och han jämförde den
pillow
här divisionen.
Fight.
Ja, ett kuddkrig är vad han kallar det som vi ser i Pacific Division just nu. Och det för oss vidare till Bengans fråga. Borde Pacific stängas av från slutspelet helt och hållet i år? Och det är faktiskt en jätteberättigad fråga. Och Anders, jag vet att du sitter på statistik som stöder det här.
Då jag kollar, det är ju 8 lag som går från den där konferensen till slutspel. Och för tillfället är då det bästa Pacific-laget i västra konferensen är Anaheim som ligger på en fjärde plats.
Mm.
Och sen är det 7:an och 8:an då som är de två följande. Det är Vegas och det där Edmonton. Så att som det ser ut nu så är det 5 lag från det där central som går till slutspel. Men det är ju i och för sig inte ovanligt. Det händer ganska ofta. Men sen om man sätter det i ett större perspektiv ännu, bara för att se liksom hur shit faktiskt Pacific är, så det knäppar upp den här NHLs totala ställning.
Mm.
Så har vi alltså bästa laget från Pacific, 14:e, och det är Anaheim. Och då ska vi komma ihåg att sammanlagt är det ju 16 lag som spelar slutspel. Och sen är det ett annat lag som de simbandiga 16 lagen, och den kommer från det där central och det där. Inte ett enda annat lag från Pacific som skulle vara med i slutspelet, om det skulle vara liksom de 16 bästa lagen som går. Så nu kan man befog säga att Anaheim är att Pacific är ett kuddkrig för tillfället.
Och att Anaheim ändå har förtjänat sin plats, om vi ska säga som så. Men vad säger det här liksom på något sätt om slutspel? För samtidigt finns det ju argument för att hålla till exempel det här nuvarande, att garantera att 3 lag från Pacific går vidare. Då ska vi minnas att ett argument här kan vara det att den här också är så jämn, den här divisionen. Att det är därför som de här poängen fördelas mycket mer jämlikt mellan lagen på något sätt. Men det köper jag nog inte helt i 100%, om jag ska vara helt ärlig.
Nu är det ju fullkomligt skräpat om man tänker att västra konferensen har, de 3 bästa lagen från västra konferensen är Colorado, Dallas och Minnesota. Lag som i princip alla är det där egentligen någorlunda, faktiskt den här säsongen till och med Minnesota, någorlunda trovärdig, ordentlig liksom, titelaspirant. Och det där, och av dem så är det bara ett lag som kan det där komma så att säga ut ur divisionen. Nu är det ju helt vansinnigt att nu är det här Gary Bettmans på något sätt. Han vägrar ge efter fast alla säger åt honom att det måste vara så att konferensen spelas liksom ettan mot åttan och så på det viset. Det är ju fullkomligt vansinnigt att hålla i de här divisionsrivaliteterna i slutspelet på det här viset.
Eller borde man fråga det helt och hållet och bara ta hela ligan 1-16?
No, så skulle det vara, men det säger alltid att nej, det kan man inte. Jag tycker också att man borde göra det. Att det går inte liksom med det här, att man måste flyga så mycket. Men det är ju fast bara från att liksom på något sätt fixa det så att säga.
Ja. Och samtidigt förstår jag nog också det att om vi ännu går in på en mer så här principiell diskussion om slutspelsuppbyggnaden, så kan jag också tycka att det på sitt sätt är charmigt att det blir de här rivaliteterna i slutspelets första omgång. För det liksom bidrar ju till det där intresse också. För nu liksom kan man ju med handen på hjärta säga att vissa av de här första omgångens matchupsarna blir intressanta uttryckligen för att det är rivaler som ställs mot varandra. Än att säga nu att det skulle vara till exempel, vem skulle Anaheim Ducks möta om det skulle vara det där hela ligans?
Vänta, jag ska ta fram konferens härifrån nu.
Nej, men hela ligan. Ta hela ligans 16. Alltså,
hela ligan.
Att vem skulle Anaheim möta i den första omgången i så fall?
De skulle möta Carolina om jag räknar rätt.
Ja, inte det är liksom som att någon går igång på den matchupen. Inte överhuvudtaget.
Är det så?
Förutom du.
Ja, det skulle bli Colorado, Utah. Bom, bom, bom.
No, det kan det bli oavsett.
Och vet du vem som skulle vara med i slutspelet för tillfället om det skulle gå 16 bästa? Ditt favoritlag.
Mitt favoritlag?
Philadelphia Flyers skulle vara med i slutspelet.
Sen när han
och möta, det att du inte gillar det.
Det
här var nu så kallad torr humor.
Men jag har inte starka känslor för eller emot. Det är jättekonstig humor annars.
Ja, jag tycker alltid du brukar säga att
Hur som helst.
De skulle möta Dallas.
Ja, okej. Men gott så. Inte tycker jag att den serien i sig i en första gång i slutspelet väcker särdeles starka känslor hos mig heller.
Buffalo och Ottawa skulle vara en god bit.
Men den kan ju oavsett bli av. I det nuvarande systemet också.
Men nu är det ju dumt när det är alltid liksom på något sätt, nu är det ju på något sätt vansinnigt det här att det är det där Dallas och Minnesota ska mötas i första omgången. Nu känns det ju liksom dumt. Och sen någon där av dem som de har stångat sig blodiga, sen möter de Colorado. Och sen blir det en liksom divisionsfinal då, som gör att det där det laget som haltar ut därifrån till konferensfinalen kan i praktiken förlora mot ett svagt lag från Pacific.
Jo, men samtidigt tänker jag också att hur ofta händer det så här att de 3 bästa lagen i ligan nu råkar vara i samma division?
Nu har ju många sagt att jag tyckt att det har varit läge mellan i det där i Atlantic på det viset också. Att det där. Om du frågar Toronto så skulle det ju ha gått fast hur långt, hur många gånger som helst om vi inte skulle ha hamnat och spela i Atlantic.
Om inte Florida Panthers skulle existera eller om Boston Bruins skulle existera så skulle
Toronto Maple Leafs... Om inte laget skulle expandera sedan 1967, det är ju en skymf mot Toronto.
Det är ju det. På tal om Toronto. Jan Anders undrar, varför nämndes inte Mattias Macelli i spekulationerna om vem som kunde platsa i World Cup-truppen och vi gjorde det förra veckan? Och vi nämnde inte Mattias Macelli, det kan vi säga. Men samtidigt upplever jag inte riktigt att borde vi ha nämnt honom?
No, men det här, ursäkta Jan Anders om det här sårade djupt, men jag tycker inte att han var aktuell för att rymmas i den truppen.
Nej, inte jag heller. Och för att problemen här är det att dels det att han skulle behöva höja sig, ser jag, jättemycket i NHL för det första. Var det än sker nästa säsong? Och det vet vi inte, för han är en restricted free agent. Och det för oss in på nästa problem, att jag tror ju att han för det andra också sen borde övertyga landslagsledningen att han kan spela landslagsishockey. För det har vi inte heller sett att henne. Och nu vet jag inte om det är så att han har blivit bjuden och tacka nej eller hur de här diskussionerna har sett ut i kulisserna, om han ens har varit funnits med på de här listorna överhuvudtaget. Men nu i och med att han är RFA så kommer han ju knappast att komma till det här vårens VM heller, vilket på något sätt skulle vara ett jätteviktigt skyltfönster för honom. Och ärligt talat, inte tror jag att han får något längre kontrakt än ett ettårskontrakt för nästa säsong heller, om han får ett kontrakt i NHL. Och det innebär i sin tur att han inte kommer att spela VM nästa vår heller för att hans kontrakt löper ut. Och där liksom tar chanserna slut helt enkelt. För jag har väldigt svårt att säga att han skulle göra en sån otroligt magisk säsong att han på något sätt plötsligt skulle vara aktuell för att tas ut i det här World Cup-laget.
Inte har jag hemskt mycket att tillägga till det där.
En till fråga. Nu blir det här lite så här att vi avslutar där vi börjar. Men Josh har en fråga om Carolina Hurricanes som vi inte snackade tidigare. Han undrar vad vi tycker om hans påstående om att Carolina Hurricanes inte kommer att vinna någonting med Rod Brindamour som tränare och Sebastian Aho som första center. Han tycker bort med dem båda. Det är kanske lite drastiskt att säga att båda ska bort. Jag säger nog fortfarande att åtminstone själv Sebastian Aho som en ganska bra center. Men vad tycker du Anders? Jag vet att du har starka åsikter om Carolina.
Nu har jag faktiskt, det blir väl nu 2 veckor sedan här som jag skrev en kolumn på vår webbplats om just Carolina. Med det här utgångsläget att det blir igen en säsong som de inte kommer att nå Stanley Cup-final och ännu så att det här är den säsongen som de borde ha liksom satsat efter som värsta mardrömmen Florida har ett mellanår. Och så skrev jag där också det där att jag hör inte dem som vill skylla på Sebastian Aho på det här. För att visst, han skulle kunna vara bättre. Alla skulle alltid kunna vara bättre. Och han är inte Connor McDavid eller Nathan MacKinnon. Men nu är han en att inte gör man sig, tycker jag, av med en spelare som Sebastian Aho, som i hela sin NHL-karriär har ungefär snittat 1 poäng per match och har faktiskt gjort i de 89 slutspelsmatcherna som han har spelat, så har han gjort 84 poäng och jag vill minns att han har gjort över 34 mål han har gjort det där. Så det där, om man har en sån spelare så måste man nu då ungefär få i utbyte en av de här absolut 10 i toppcentrarna i hela NHL, för att det där, annars är man ju nog, tycker jag, en förständig idiot om man gör sig av med det där Sebastian. Och däremot så börjar det nog mer och mer att verka som att Rod Brindamours kort är spelade när det gäller att få slutspelsframgång. Han har sin spelstil och han kan inte komma med några nya liksom idéer när det gäller.
Och där kommer vi igen in på just det där att en av de värsta konkurrenterna är borta den här säsongen. Rod Brindamours Carolina ser jag faktiskt att åtminstone kan gå till konferensfinal. Mm. Och då om Carolina går till konferensfinal så kommer det ju nog vara jättesvårt att sparka Rod Brindamour. Speciellt med det här laget.
Ja, men det där, sen är vägen till konferens. Vilka lag kommer de att möta? De kommer då att möta antagligen, eller de kommer att möta 8 från det där östra konferensen. Det är inte så i första omgången som kan vara. Mm. Det kan vara Boston, det kan vara Detroit, det kan vara Pittsburgh, det kan vara Montreal, det kan vara Columbus, det kan vara New York Islanders, det kan vara Ottawa, jävligt svårt att säga med någon av de här lagen. Men inte nu ett sånt helt topplag. Och så möter de då i andra omgången, vem är det som de möter då i andra omgången? Det kan igen vara liksom Pittsburgh eller så att de kommer nog lite med snålskjuts till det där till konferensfinalen om man nu säger på det viset. Och det där. Och sen om de igen ser nu att det ser ju liksom det är ju uppbäddat för att Tampa Bay ska vara laget som går till konferensfinal. Att om det igen blir en sån där 4-0-4-1 konferensfinal så då vet jag nog inte hur man mer ska kunna tro på Rod Brindamore. Men möjligheten finns ju att allt vänder den här våren.
Nej, alltså jag menar inte så. Jag tror inte att allt vänder. Utan jag menar bara att ur Carolinas klubbledningsperspektiv så när du på något sätt har byggt ett lag enligt det vad Rod Brindamore vill ha och så går de faktiskt till konferensfinal. Och då vet jag ju liksom att man i NHL inte tänker som du att de på något sätt får åka snålskjuts dit, utan de tänker ju att de lagen som går till slutspel är bra. Punkt slut. Inte spelar någon roll vilken logga de har på bröstet och vilka färger de spelar i och vilken hemmahall de spelar i. Det är bra lag som går till slutspel. Och om du går till konferensfinal så ser jag ju nog att det blir jättesvårt att sparka Rod Brindamore. Och sen börjar vi titta fram till nästa säsong och då tycker jag liksom att jättemånga lag i Metropolitan fortfarande är inne i en sån här, i ett limbo med sin ombyggnad. Jag ser inte att det finns jättemånga lag i Metropolitan som är sådär jättetydliga utmanare till Carolina Hurricanes om divisionstiteln just nu. Så man kan säga att de får åka snålskjuts till en ny grundserie divisionsseger. Och att de sen igen går in i slutspelet som förhandsfavoriter. Att rent krasst nu, om vi tittar på de här resultaten och framtidsutsikterna, så jag har jättesvårt att se att Rod Brindamore skulle få sparken, ärligt talat.
Det är lite sån här, eller om man tar till VM-spår, det är lite sån här bronsmaskin, va?
En lite bronsmaskin. Finland är ju i bäst om bäst OS. Kanske Rod Brindamore ska coacha Lejonen i World Cup och OS i Nis.
Men hej, alltså det som är lite det där nu optimism, för att jag kollar just på statistik. Så nu är det faktiskt så att av kedjor som har spelat mer än 300 minuter, minst 300 minuter tillsammans den här säsongen. Så är det faktiskt så att den här första kedjan med Svechnikov, Jarvis och Aho är 7 när det gäller poängproduktion i hela ligan. Okej, okay? Det är sådär ok.
Mm.
Men det som är intressant att på 9:e plats finns Stankovens kedja. Så 2 kedjor bland de 10 bästa poängproducenterna. Så det där, för det är ju det här som vi hela tiden har sagt att den här andra kedjan, liksom att det finns ingenting sen som stöder. Så det ser ju lite annorlunda ut. Sen finns det mycket diskussion om att är Logan Stankoven en sån center som i slutspelet med sina 165 cm i strumplästen som i slutspelet kan göra samma som man gör i grundserien. Men chanserna finns så att det där, jag är hemskt, har varit hemskt negativ mot Carolina, men jag ska ändå säga att det är många som tycker att det här att det fortfarande fast att det där att det är nu som de kommer att gå till Stanley Cup-final.
Om detta har vi sätta punkt för avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Om du har en fråga, skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej och ha det bra.